Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Are you serious? Presenteras i samarbete med Brasserie Paulette, ett internationellt brasseri på Svartbäcksgatan 19. Och Bibliotek Uppsala. Lyssna på AIK-ikonen Martin Mutumba i Bibliotek Uppsala-podden på bibliotekuppsala.se.
Vad vill du med i då?
Skulle du satsa allt på ägda?
Kan det komma iväg någon frustrationstweet?
Jag var inte femma.
Alltså kommunikation och taktik, nu är det viktigt.
Ska jag vara ärlig så ser jag ingen som höger ytter som bättre än mig.
Jag kommer ner tjockis på träningen och bäst.
Det är bra, good.
Hej och välkomna till avsnitt 186 av Are You Serious. Denna gråa onsdag hemma hos en av allsvenskans bästa spelare för tillfället. Josef Colli, hur är läget?
Det är bra, hur är det själv?
Ja, men det är bra får man säga. Jag gick ju igenom ett personligt misslyckande bara här, om man ska outa det. Jag skulle ju fick parkera här utanför.
Gick inte så bra, eller?
Nej, alltså. Så jag är lite sargad i självförtroendemässigt.
Ja, men det kommer du läsa.
Det. Ja, men det är tre, om vi ska ta den pucken. Jag var ju väldigt bra på fick parkera innan jag fick garageplats. Men sen, du vet, nu när man bara parkerar i garage.
Då blir det...
Jag tappade.
Ja, det. Jag fick parkera bara nu, så nu det sitter klockrent nu.
Yes, men du har ju ganska nyligen flyttat in här och det är ju faktiskt historisk Siriusmark. Det är Stefan och Vecchias gamla lägenhet. Hur känns det?
Jag vet inte hur det känns, men ja, det känns att flytta in hit och nu man känner sig verkligen hemma, för jag var i Stockholm innan. Så det var lite jobbigt, tyckte jag i alla fall, att åka fram och tillbaka. Men nu känns det bra att man har hem här, så man behöver inte liksom tänka att efter träningen man ska åka till Stockholm eller att på morgonen att jag har träning i Uppsala och såna grejer. Så det känns skönt.
Ja, jag har ju spelat in en podd i den här lägenheten förut, så det är lite udda ändå att komma in så här. Och så är det, för du har gjort om lite, sängen står inte där den stod när Steffo bodde här till exempel.
Nej, men ja, jag tycker det, alltså, där jag sitter idag så tycker jag det är perfekt. Och jag har den här lilla väggen som täcker lite köket, för jag gillar inte att se köket när jag vaknar. Så
det kanske där. Inte roligaste utsikten.
Nej, det var det jag tänkte. Och sen tjejen höll mig också, så jag tycker det är perfekt.
Ja, och det är ju i den här lägenheten då som de här utmanande scenerna i hans video, blickarna som hon ger mig, spelas in här med influensen Josefin Olsson. Och den musikvideon finns ju faktiskt exklusivt på event.se. Den finns ju ingen annanstans om man vill se den. Och så sent som förra veckan kan jag avslöja att någon köpte en prenumeration för att se den videon.
Det är väl bra, eller?
Ja, det är lysande.
Ja, det är perfekt.
Alltså, historisk Siriusmark alltså. Men du, hur länge har du bott här?
Jag flyttade in, vad kan det vara, en och en halv vecka sedan. Flyttade in helt. Så inte länge.
Ja, riktigt nytt då.
Ja, riktigt nytt. Så man jobbar på fortfarande att känna
sig. Sen så hade vi ju sällskap här med din sambo och nyinskaffade hund.
Ja.
Berätta.
Nej, men jag har alltid velat ha en hund. Men jag har inte bott i Sverige ju, så det har varit lite svårt. Men nu när jag har flyttat hit så tänkte jag bara att det är perfekt. Och egentligen, hon är inte en hundmänniska. Hon är en kattmänniska. Så det var så här, men vi köper katt. Om vi ska ha en hund, då ska vi ha en katt. Jag var nej. Och så gick vi och träffade hunden och då blev hon kär i direkt. Då sa hon, nu ska vi ha hunden. Så det var så det blev. Vi skaffade hunden. Han heter Blue. Han är, vad är han? 8 veckor gammal. Så det känns bra att ha han här.
Jag låg ju och sov i sängen här när jag kom, så ni har förlorat slaget lite. Jag hörde här att ni helst inte vill ha hunden i sängen. Men...
Nej, för i början alltså, när han var ny här så fick han sova med oss och så. Men så var det en kväll att han kissade i sängen, så då sa vi nej, det funkar inte längre.
Ja, men det är väl inte så uppskattat när man vill sova liksom, och så gå upp mitt i natten och göra något åt det där.
Nej, faktiskt inte. Men han är ju liten, så det är en grej man får liksom räkna med. Så ja, det är som det. Man kan inte göra så mycket heller.
Mm. Men jag måste säga Blue, alltså det är ju, jag har ju träffat en del hundar här på Siriusfronten. Det är ju den sötaste.
Ja, han är gullig. Det är många som gillar han, så det är bra.
Han slickar ju mig på handen direkt där, så det var kärlek vid första ögonkastet.
Ja, han är kärleksfull.
Yes. Men vi drar igång med 5 snabba frågor här. Jag satt igång. London eller Verona?
London.
Mm, varför det?
Jag vet inte, för att jag trivdes bäst där.
Ja, vi kommer in mer på London och Verona senare. Favoritmat?
Okej, nu är jag vegan, så har jag inte hittat riktigt en favoritmat. Jag fortsätter att testa runt, så det är väldigt svårt.
Vad ligger bakom att du har blivit vegan?
Nej, jag har varit en som har alltid tänkt på min hälsa, vad jag får i mig och sånt. Och jag har en PT som rekommenderade det. Det var en serie som fanns på Netflix som heter The Game Changer. Så han skickade den till mig. Han bara, bror, om du kollar på det här, jag garanterar dig att du kommer bli vegan. Jag bara, aldrig. Jag bara, jag älskar kött för mycket, det går inte. Det finns ingenting som skulle få mig att vara vegan. Så kollade jag på den här avsnittet. Jag tror jag var 20 minuter inne i avsnittet, så bestämde jag mig direkt. Jag vill testa det här. Och då kollade jag aldrig tillbaks.
Mm. När var det?
Det var mer än ett år sedan. Så det har gått ett år, några månader.
Det är lite trend nu bland idrottare, va? Att bli veganer, har man läst lite.
Ja, det är hälsosamt. Alltså, för mig så tycker jag att det har funkat bra för mig. Sen kanske det inte funkar bra för alla. Men för mig, jag testade. I början var det tufft. För det är någonting nytt. Du måste lära dig vad du ska få i det och allt det där. Men när du väl vet det, så, så tycker jag det är lika enkelt som att äta vanligt.
Bästa spelare du spelat med?
Idag skulle jag säga, det bästa jag har spelat med, jag skulle säga Mason Mount. För han gör kaos just nu. Mason Mount skulle jag säga.
Vem är trevligast i laget?
Den där var en svår fråga. Alltså, det här laget är, alla är typ, alla är nära. Alla kan skämta med varandra. Det finns ingen typ som är så här lite utanför eller sånt. Det känns som att man kan skoja med alla. Så att säga att, att välja ut vem som är trevligast, den är svår.
Men det finns ju olika sätt, till exempel, vi pratade lite om honom här innan. Jakob Ortmark är ju så här superväl uppfostrad, känns det som, till exempel, på ett trevligt sätt.
Ja, men han har ju känt, jag har känt Jakob hur länge som helst. Vi har ju spelat i Bromma pojkarna, så det är klart vi har ett annat band tillsammans. Men samtidigt, att välja ut liksom en som är liksom snällast, det är svårt.
Om du inte skulle spela fotboll, vad skulle du göra då?
När jag var yngre, om du frågade mig den frågan, hade jag kunnat svara på det. Men idag...
Vad var det då då?
Då sa jag att jag ville vara en brandman. Mm-hmm. Varför, jag vet. Jag tyckte det var coolt.
Ja, men de planerna har du släppt.
Ja, nu det finns bara ett plan i huvudet. Det är fotboll, inget annat.
Men du lockas inte efter karriären och dra på dig brandutrustningen och gå in bland elden?
Nej, inte nu. Nej. Den är borta från huvudet.
Men då kör vi igång. Och som jag nämnde, så du har ju inlett allsvenskan strålande här för Sirius de här 3 matcherna. Och här i veckan blev du ju uttagen i omgångens lag av Discovery för omgång 3. Och jag kan ju avslöja, jag är ju med i den här juryn till omgångens spelare, heter det inte, månadens spelare heter det. Och jag har röstat på dig på första plats här. Får vi se om du får det priset eller inte. Men vad säger du själv om dina insatser här i början av säsongen?
Nej, själv så känns det som att jag kommer in i det mer och mer. För allt det här är ju nytt för mig. Laget, som alla säger, som alla vet redan, seniorfotboll också. Jag har inte spelat det förut, så allt är nytt. Så varje match lär jag mig ju. Men än så länge så tycker jag det är väldigt kul. Jag trivs väldigt bra med laget och spelarna. Och det har gått bra de 3 första matcherna, vilket tycker jag det är viktigt att man kommer in i det direkt. Så det här har varit svårt om man inte kommer in i det nu. Att man ska behöva göra det senare. Men nu känns det som att vi har kommit in i det. Och vi känner oss trygga och vi har bra självförtroende. Så jag tycker det det är bra.
Men just det du nämner, ingen seniorfotboll innan du kom hit. Är du överraskad att det har gått så pass bra? För liksom, du har ju ändå varit dominant i liksom, stundtals i matchen.
Överraskad? Nej, absolut inte. Alltså, även fast jag inte har spelat så har jag alltid vetat mina egna, alltså, egna egenskaper. Det var bara en tidsfråga. För jag visste att den dagen jag får chansen så skulle jag ta den. Så när jag kom hit så visste jag i huvudet att jag måste ta det här med storm.
Och du blev ju inkastad här i hetluften direkt. Hur var det? Alltså du tränade, du värvade, sen fick du sitta lite i karantän här på grund av corona. Sen så du tränade några pass in mot Västerås. Och sen bara, ja, resten är väl historia, men sen några dagar senare in mot Norrköping. Du kom ju in, det kändes så självklart på något sätt, liksom din plats i backlinjen, att du liksom tog för det direkt. Hur var det att liksom, du fick väl inte så mycket tid att tänka, kan jag tänka mig. Liksom.
Nej.
Det var bara rätt in i det.
Ja, men alltså, som jag ser, jag har ju alltså, längtat till just den här situationen. Jag har ju tränat alla dessa år för att, liksom, att just den dagen skulle komma. Så det är klart, jag måste vara, istället för att göra mig redo, jag måste vara redo. Så det är därför det har gått som det har gått, för att jag har längtat till det här. Och sen Västerås-matchen tyckte jag det var viktigt för mig att få in den där matchen. Att få in de här 90 minuterna för att just komma in i speltempot. Och sen Norrköping, då visste jag redan att jag skulle klara det.
Men det är ändå nytt lag och nya lagkamrater som man liksom måste lära känna. Men det känns som det liksom inte varit något större problem.
Nej, men det var typ som jag sa. Alltså att man klickar med alla. Alltså det är ingen som är utanför eller något sånt. De tar in en, alltså, lätt. Även när jag var här och provtränade, då det kändes det som att jag var en sidospelare, även fast jag inte var. Så kändes det. Så när jag väl senade, då det var inga konstigheter. Jag visste redan vilka de var och de visste vem jag var. Så det var, ja.
Och i den här matchen mot Västerås då, som var din första i Sirius, som har följt sen av flera andra, det ser så självklart som jag nämnde liksom, att det här är min backlinje nästan. Inte det svårt, ofta upplever man det, att liksom ta för sig på så sätt i ett nytt lag?
Nej, alltså för mig att kunna spela, att kunna vara mig själv, jag måste liksom ta för mig, jag måste prata, jag måste styra. Det är ingenting jag tänker på, det kommer vara naturligt. Så även när jag var här och provtränade var samma sak också. Jag pratade som om att det här var mitt lag, fast det inte var. Men det är bara någonting som jag haft sedan jag var liten, att jag spelar bättre, eller jag har märkt att jag spelar bättre när jag pratar och när jag har koll.
Men hur uppfattar, alltså, för det kan ju slå två, alltså, dels är det ju imponerande, men det kan ju också vara liksom de som har varit längre i laget som bara, vad fan, håll käften liksom.
Nej, men alltså, jag har inte fått just de där blickarna eller alltså, att någon sagt så. Men jag tror de uppskattar det mer. Att när en ny spelare kommer som tar för sig, då man blir så här, okej, han menar på riktigt. För jag hade varit så, om jag ser en ny spelare kommer och han tar för sig, han pratar. Alltså, det är inte så att jag pratar på ett negativt sätt. Jag pratar för att hjälpa laget. Så jag tror de uppskattar det.
Och du har ju spelat då med Tim och Jamie. Nära till hans, hur tycker du att det har varit och hur kompletterar ni varandra?
Nej, jag tycker det har varit bra. Alltså, Det är mycket man jobbar på. Man jobbar ju på träningen. Så varje dag när det är träning så jobbar vi hårt på att liksom lära känna varandra ännu mer. Spelsättet som vi vill spela på. Man måste kunna lita på sina medspelare för att kunna spela bra tillsammans. Och det känns som att vi gör det, att vi litar på varandra. Så det är därför det har gått som det har gått. Så vi måste bara fortsätta göra det. Så nu det har blivit mer naturligt nu.
Mm. Och ni är ju obesegrade hittills, 2 segrar, 1 kryss. Vad säger du själv om er start rent lagmässigt?
Nej, det är bra. Det är bra, men samtidigt så kan vi inte bara liksom just fokusera på men det har gått bra, för som sagt, det är bara 3 matcher. Så vi har många matcher till. Så nu vi måste liksom typ inte glömma det vi har gjort. Det är klart det är viktigt att ha det i huvudet, men vi måste tänka på att bli bättre hela tiden. Och det tycker jag vi gör.
Du kom in så ganska sent. Hann du tänka någonting liksom? Ja, jag förväntar mig det här. Eller var det bara, nej, men vi får ta det som det kommer liksom. Sirius försäsong var ju lite upp och ner och en del skador och sådär. Det känns lite osäkert, men jag antar du hade ju liksom inte riktigt tid att spekulera över det.
Nej, jag gillar inte att ha förväntningar. Men även fast jag inte var här under försäsongen, så har jag ändå liksom följt Sirius. För när jag fick reda på att jag kanske skulle dit och provträna, så det jag gillar att göra mina research. Så jag har ju följt dem, kollat på några matcher, träningsmatcher. Det är klart, det har inte gått så som de har velat att det skulle gå. Men samtidigt det är träningsmatcher. Det är därför man har träningsmatcher, för att man ska jobba på saker som man tränar på. Men när man ser på träningarna, då ser man ju vilka kvalitet vi har. Då vet man att gör vi det vi gör på träningen, gör vi det på matcher, då alltså, kommer lag ha det svårt.
Jag pratade med dig efter Norrköpingsmatchen som minst sagt, får man säga, en speciell debut i Allsvenskan med liksom minusgrader och ja, snöstorm hela matchen. Liksom, jag antar att man kanske inte hade väntat sig det som en allsvensk debut. Hur speciell blev den?
Väldigt speciellt. Alltså, för det första var det liksom en stor match direkt, Norrköping. De är liksom topprankade. Och så kommer vi Sirius. Bara det var liksom speciellt. Och sen kommer snön in. Men samtidigt, man var så inne i matchen så man ville inte använda snön som ursäkt. För mig, är man en bra spelare eller är man en bra fotbollslag, så ska man kunna göra det bra oavsett omständigheterna. Man ska inte kunna liksom peka på att det var på grund av det här eller på grund av det här. För samtidigt, det snöade för båda lagen, inte bara oss. Så om de kan spela på det, så kan vi spela på det. Så jag tyckte ändå att vi skötte det bra. Vi klagade inte på det.
Sen var det ju en speciell match också mot Halmstad här med som parkera bussen. Hur upplevde du den från liksom... Det var ju också en speciell match där det är liksom... För din del, det handlar ju mest om att liksom transportera bollen framåt hela tiden. Det var liksom lite som pingpong.
Nej, men alltså jag är... Det var inget nytt för mig. Även fast jag inte har spelat allas fotboll förut, så har jag ändå i min karriär spelat mot lag som gör exakt som Halmstad gör. Och så när vi väl mötte Halmstad, så i sådana situationer var det mycket om tålamod. För när jag har spelat, så har det varit att när man möter sådana lag, när man försöker och det inte blir av, det blir så att man börjar stressa, börjar försöka göra saker som man inte har pratat om. Men jag tyckte att vi skötte det riktigt bra, att vi vet att det kommer komma, målet kommer komma, men vi måste bara liksom ha det på våra tempo, inte deras tempo. Och jag tyckte vi lyckades med det.
Och sen så kommer du ju från en riktigt fin insats då här borta mot Häcken, där du var en av matchens giganter. Vad säger du själv om din insats i den matchen?
Nej, jag tyckte det var bra. För jag gillar såna här matcher. Såna här stora matcher. För det är spännande. Alltså man automatiskt blir taggad. Man vill automatiskt göra det bra. Och som jag sagt, jag har följt Allsvenskan. Och när man kollar på Häcken så vet man ju att de ska vara där uppe. Men ja, jag tyckte bara det var kul att spela. Och när jag har kul, då spelar jag bra.
Det känns liksom så här inledningsvis att du, för du har ju haft det lite tufft får man säga, ingen A-lagsfotboll. Mm. Är det liksom allt det som du hållit inom dig under de här åren, liksom, det är det som kommer ut nu? Eller?
100%, 100%. Man sitter och tränar själv när ingen är där. Det är bara du som tror på dig själv. Du tänker bara allt jag ber om, det är en chans. Och när chansen väl kommer, då kan du inte vika ner dig. Du måste ta det direkt. Och det är så jag har sett alla situationer, att så fort jag får chansen, och när jag visste att jag skulle hit, då visste jag att Sirius skulle ge mig chansen. Och när de väl går med det, då min tacksamhet är att spela bra på plan.
You guys, are you serious about this?
Om vi tar det från början då, du är ju ursprungligen från Bro.
Yes.
Ja, och fyllde ju nyligen år, det sitter fortfarande uppe här, happy birthday.
Ja, jag vet inte varför den är här, men ja.
Men hur var uppväxten där i Bro?
Nej, det var bra. Alltså, som att jag flyttade från mitt hemland, Gambia. Kom hit när jag var 8, skulle fylla 9.
Hur kom det sig att ni flyttade hit?
Morsan gifte sig med en svensk som heter Conny. Och han ville liksom, de gifte sig, då ville morsan liksom flytta hit. Och då flyttade vi hit.
Vad kände du inför det? Jag antar att du hade alla dina kompisar och hela livet där. Att nu ska vi till Sverige.
Ja, det är klart, det var speciellt. Alltså, jag har aldrig typ lämnat Gambia förut. Och så ska man helt plötsligt flytta till Sverige, Europa. Jag visste, jag hade ingen aning vad jag skulle förvänta mig. Även om jag drömde om det, det fanns ingenting som jag skulle kunna förvänta mig. Men jag tyckte ändå att det var viktigt för mig att ta det steget. Och, alltså viktigt för mig och morsan. För det har ju öppnat alla de här möjligheterna som jag upplever idag. Så på det sättet så var det riktigt bra.
Men var det självklart att du skulle spela fotboll? Du sa ju här att du drömde lite om brandmansyrket också. Men liksom, har det varit självklart från början att du ska spela fotboll? Eller?
Alltså jag har alltid älskat fotboll. Jag har alltid velat spela fotboll. Men jag har aldrig liksom då, när jag var i Gambia, alltså drömt om att liksom, fotboll skulle vara min yrke. Alltså att jag ska tjäna pengar på det. Det var bara så här, jag vill bara spela för att det var kul. Sen när jag kom hit, då såg jag att de såg fotboll på ett annat sätt än hur vi såg det. För där spelade man bara med kompisar, det var inget lag. Så här i Sverige så är det ju ett lag. Man går i ett lag, man har träningar, det hade vi inte då. Och då blev det mer seriöst och seriösare. Och ju äldre jag blev, då tänkte jag, okej, men det här kan vara någonting.
Höll du på med någon annan sport, eller?
Nej, faktiskt inte.
Bro är väl annars golffäste, va?
Nej, golf, det är ingenting för mig.
Men när märkte du att du liksom att du var bra på fotboll då?
Alltså jag har alltid tyckt att jag var bra.
Ja, jo, så, men att du, man märker väl att man är lite bättre än de andra.
Nej, men det var typ... Jag tror det var när jag var i Bro UK. För där kände jag, alltså det hade jag riktigt kul, för det var mitt första fotbollslag. Och då jag spelade som att fotboll var mitt, att det var kul att spela. Men sen när jag började höra att klubbar ville ha mig, då började jag tänka, okej. Okay. Alltså om klubbar vill ha det, då det betyder att vi är bra. Då där det kom.
Har du alltid varit försvarare?
Nej, faktiskt inte. I Brygge så var jag mittfältare. Mm-hmm. Faktiskt. Och jag kunde spela striker för att jag var stor och snabb. Så det gick inte att hänga med mig. Men sen när jag kom till BP så var jag fortfarande mittfältare och striker också. Men när jag började spela med 97-orna, då hade jag en tränare som heter Kenneth. Vi grannar nu i Bro. Så det var en turnering där vi var i Köpenhamn. Jag tror en av våra backar var skadade. Och då testade han mig där. Och sen dess så blev det på mitt back.
Det är ju ofta så. Jag satt ju med Mitov förra veckan och han sa ju liknande att det var någon som blev utvisad i någon turnering och så fick han ställa sig i mål. Liksom. Alltså, det känns som det är ganska ofta det är så här lite slump att man hamnar på där man till slut hamnar.
Ja, alltså det är ganska många spelare som är så där. Alltså, det är klart, det finns vissa som har börjat i en position och spelat där fortfarande. Sen finns det vissa som har varit striker och nu är mitt back, förstår du? Så det är olika.
Hur långt tror du hade kommit på de andra positionerna?
Ja, det är svårt att se. För när jag var yngre så var jag med, jag var teknisk, mer än vad jag är idag. Jag älskar att dribbla. Men sen man såg ju, man började gå neråt och neråt. När jag var i mitten, när jag spelade mittfältare, då dribblade jag också, men man kan ju inte dribbla så mycket, för där tappar man boll så är det ju farligt. Sen när jag gick ner som mittback, då var det så här, okej, det kan inte vara som en mittfält, du kan inte bara dribbla så där. Så ja, det var så det blev.
Yes. Men ja, hur kom det sig att du blev värvad till BP där när du var ung från Bro?
Nej, när jag spelade i Bro UK så hade jag en typ fritidslärare eller personal som heter Luciano. Och han tränade BP då, men inte just alltså min ålder. Men han såg mig spela på rasterna. Och som jag sa när jag var yngre, när jag spelade fotboll, det var så här... Även fast det var på skoj för mig. Det var inte på skoj, det var på riktigt. Jag gav allt. Och då såg han mig. Då började han prata med mig om Brommapojkarna. Men i mitt huvud, Bro UK var det bästa laget. Varje match vi spelade, vi hade inte förlorat. Men jag visste inte att det fanns Brommapojkarna 1, 2, 3. Jag trodde bara Brommapojkarna var bara ett lag som Bro UK. Så när han sa till mig, men du borde testa och träna med Brommapojkarna. Jag bara, nej, varför ska jag göra det? Vi är bäst i Sverige, sa jag till honom. Då skrattade han, då fattar inte ens vad han säger. Men sen ju mer jag spelade, vi var på en turnering med Bro UK. Och då var BP's 99-3, att tredje laget var där. Och då var det en kille där som kände Tommy, tror jag. Tommy, vad heter han? Tommy, BP's scout.
Ja, som har...
Ja, han heter Tommy i alla fall. Kom inte ihåg hans efternamn. Fan, det är väldigt pinsamt att inte kommer ihåg hans efternamn. Men ja, så han såg mig där och han tyckte att jag var bra. Så han kontaktade Tommy. Och Tommy kontaktade min styrpappa. Och det var därifrån. Så först ville jag inte dit. För som jag sa, jag tyckte att Brujkov var bäst. Men jag tänkte jag hade ändå ingenting att förlora, så jag åker bara dit och jag provtränade. Och när jag kom dit, då tänkte jag, shit. Alltså, alla var så bra, det var helt, alltså, de var så bra då. Och jag var skitnervös, jag visste inte att de skulle vara så där bra. De var så bra så jag kunde inte vara mig själv. Och då tänkte jag, okej. Okay. Då var det ett val att om jag skulle spela Brujko eller Bromma pojkarna. Så det var det, just då blev det svårt. Men det var då jag började ta fotbollen seriöst. För jag visste om jag går över till Bromma pojkarna, då betyder det att jag måste satsa mer. Brujko, det är kul. Vi har träningar kanske 2 gånger i veckan. Brujko, i Bromma pojkarna man har 4 gånger. Så då var det så här, okej, nu måste jag verkligen tänka på om jag vill göra det här eller inte.
Och det var ett enkelt beslut, eller?
I början det var det inte. I början var det, för jag blev kär i Brujko. Det var de som liksom öppnade upp, kan man säga, dörrar för mig. Även fast jag var liten, men det var de som fick mig. Alltså det var det första fotbollslagen jag var med i. Och åka på turneringar, vilket jag aldrig gjort förut, du vet. Så det var svårt. Och alla mina vänner som jag spelade med gick i min skola. Hälften av laget gick i samma klass. Så tänkte jag, du ska lämna dem och sen bilda nya kompisar. Så på det sättet var det svårt. Men sen efter så var det så här, okej, jag måste göra vad som är bäst för mig.
Mm. Och gick ju bra i BP också, spelade ju lite som du nämnde där med 97-erna. Mm. Med det var Ortmark och vilka var det mer där som?
97-erna, alltså, ja, det var Jakob Ortmark, så hade vi, många av dem spelar inte idag tror jag. Men Daniel Stensson spelar nu i Sundsvall.
Just det, Dalkurd förra säsong.
Precis, och sen, jag kommer inte ihåg alltså, vad de andra är. Men många av det laget tror jag spelar inte idag, tror jag.
Men hur snabbt gick det tills du kände att du liksom var en av de bättre där också? För det sa att du, liksom, du kom dit och var skitnervös och liksom, det här är något annat. Hur snabb var den processen?
Nej, det tog lite tid faktiskt. För då man började jobba med teknik och sånt. Vilket vi inte gjorde i Brujko. I Brujko det var bara så här, vi joggar, värmer upp. Och sen var det bara spel direkt. Men i Bromma pojkarna så var det så här, du måste jobba på din touch. Du måste jobba på det här och det där och det. Så för mig allt var nytt. Så jag måste anpassa mig. Men när jag väl kom in i det, då var det en frihet. Och då gick det ganska fort från att jag var med 99-erna. Hoppade över 98-erna och så gick jag upp till 97-erna.
Och sen då tidigt blir du ju värvad till Chelsea.
Ja.
Hur gick det till?
Ja, det var på den här turneringen faktiskt när vi var inne i Köpenhamn där jag spelade mittback. Så den här tränaren Kenneth, jag tror han kände en kille som hette David Wilson. Och just då var han i West Ham, han var West Ham scout. Så jag tror han ville ta mig till West Ham men sen bytte han till Chelsea.
Mm-hmm.
Så han scoutade mig och det här var, vad var det, 2013. Och redan scoutade mig.
Ja, det är alltså din första turnering som mittback kan man säga.
Precis, det var min första turnering som mittback. Och sen, just då visste jag ingenting, men han scoutade ju mig. Scouter, när de scoutade, du får ju inte reda på det. De är ju ganska smidiga. Och sen, efter en turnering i Skytteholm, jag tror det var Sankt-Tang, tror jag. Jag tror det var finalen mot AIK. Vi förlorade 9-0, tror jag. Och jag var så arg den dagen. Och då såg jag att min styrpappa pratade med en kille. Och jag ville hem. Vi hade förlorat finalen 9-0. Vad gör du? Vi ska åka hem. Men jag visste inte att han pratade med en scout. Och jag hade lite attityd då. För att vi förlorade. Sen efter så kom han till mig. Han bara, nej men han, det är en Chelsea scout. Så jag, aha. Men vad vill han? Vad vill han? Han bara, men han vill typ sitta och prata med oss och såna grejer. Så det var typ därifrån det började.
Och hur, för det är ett jävligt stort steg liksom från Bro, BP och så plötsligt till Chelsea. Hur gick tankarna liksom? Var det självklart för dig eller hur gick snacket där innan du valde att flytta?
Nej, alltså det där med Chelsea faktiskt, det var innan jag kom till Chelsea eller innan jag ens åkte dit och provtränade, så var jag i Manchester United. För som jag sa, den här Tommy, han jobbade för BP men han var scout för United också. Så han tog mig till United. Och då hade de sån här preseason, heter det, för säsong. Och då var vi utanför Manchester. Vi var på en träningsanläggning, men det var inte Uniteds anläggning. Och där tyckte jag att det gick bra, men jag kände mig inte liksom, ska inte säga välkommen, men jag var hemlängtad. Det var så här, det var kul när vi var på plan, men sen när jag lämnade planen så var det ensam. Så
hur länge var du i United liksom?
Jag var där kanske 10 dagar, men det kändes som att jag var där i veckor. Alltså det var utanför fotbollen, så var det riktigt tråkigt. Men när jag var där gjorde det bra, och då ville de att jag skulle komma tillbaka. Och direkt efter det fick jag höra att Chelsea var intresserade. Och sen Ajax var intresserade. Och då var det så här, och den tiden jag skulle provträna med Chelsea, det var typ samma tid som jag skulle provträna med Ajax. Så då var det så här, så jag ska välja Ajax eller Chelsea. Och då tänkte jag, man vet ju att Ajax har bra akademi och så. Men för mig Chelsea, det var så här, då tänkte jag, men jag väljer Chelsea. Men då Ajax ville ändå vänta efter jag var till Chelsea. Men när jag var i Chelsea, då var det en helt annan grej. Där kände jag mig så här, men de här vill ha mig här. Så jag var där också i jag skulle vara där i 2 veckor, provträna. Så min sista dag, nej, dagen innan, så hade vi en träningsmatch mot Arsenal. Och då gjorde det så bra. Och då, just den dagen, sa de till mig, men vi vill signa dig. Men de kunde inte. För att jag var, hur gammal var jag då? Jag var 13. Eftersom de inte kunde signa mig, då sa de så här, vi kan inte signa dig på papper, men du får åka liksom fram och tillbaka så länge om du vill vara här. Och då tänkte jag, men veckan efter jag ska till Holland och provträna med Ajax. Och då tänkte jag redan, jag bestämde mig i huvudet, nej, men jag vill vara i Chelsea.
Ja. Vad var det som gjorde att du trivdes så bra? För det liksom, du hade ju redan varit i England på ett annat ställe. Liksom.
Nej, men då var jag i Chelseas träningsanläggning. Då fick man se allting. Vi tränar här och laget tränar där. Sättet de jobbar med sina spelare, alltså mentalitetet som de hade där borta, spelarna, alltså de tog in mig i gruppen, så jag kände mig liksom välkommen. Och för mig trygghet, det är det viktigaste. Speciellt om du ska flytta utomlands. Det kanske hade varit bättre i Ajax, jag vet inte. Men just då följde jag bara liksom, alltså mitt hjärta. Och då sa det till mig, ja, men Chelsea är det bästa för dig.
Mm, vad hände med Ajax-spåret då? Tackade du nej då? Eller?
Ja, jag var tvungen att säga. Jag skrev till den här scouten att jag uppskattar möjligheten. Men jag ville inte, för jag hade ändå kunnat åka dit. För de ville ändå att jag skulle åka dit och bara testa. Men jag ville inte göra det mot dem när jag har redan bestämt mig. Då sa jag, men det är lika bra att jag inte åker dit.
Men var det självklart då liksom att flytta från Sverige? Det är ju ganska stort steg ändå. Alltså.
Ja, alltså. Men för mig, det som hjälpte mig mycket var att jag flyttade inte direkt. Så när jag var 13 åkte jag fram och tillbaka tills jag fyllde 16. Eller 15 tror jag flyttade. Så då var jag redan inne i systemet. Då visste jag redan vad som förväntade mig där. Jag hade redan kompisar där som jag spelade med. Och jag skulle bo hos en värdefamilj. Så istället för att bo på hotell när jag åker dit, så går jag till den här värdefamiljen. Så då gör det så att jag och den här familjen klickar. Jag känner dem, de känner mig. Så det hjälpte väldigt mycket. Till skillnad från andra spelare som är unga som flyttar direkt. De kanske gör en provträning eller en veckas provträning och sen de flyttar. Det är därför många har sådana hemlängtade att åka tillbaka. Men jag hade inte den här hemlängtan.
Berätta om din tid i Chelsea då. Det var ju 4 år som permanent.
Ja, alltså det var mycket, mycket att lära. Alltså även fast jag visste att jag var bra och att de visste att jag var bra. Men det var fortfarande mycket att lära och mycket att utveckla. Så i början så spelade jag med deras U18 när jag flyttade. För de var inte U17 och jag var 17 då. Och där fick jag spela väldigt mycket. Och sen när jag kom dit så var det försäsong. Så jag gjorde min första vecka med U18. Och då tyckte de att U18 var, ska inte säga för lätt, men att jag behövde större.
Och då, men var det den här självklara pondusen då också du kom in med i Chelsea? Liksom?
Ja, men det är samma. Alltså, jag vet inte, det var någonting jag har i mig bara. Som när jag är på plan, det kommer bara ut naturligt. Och då tyckte de att jag skulle göra försäsongen med U21 heter det då. Men inte att jag skulle börja U21, men jag skulle bara vara där under försäsongen. Och där också, det gick ganska fort. Efter en vecka då satte jag med tränarna och då sa de till mig att det här är bäst för dig. Du ska vara med U21. Du ska träna med oss permanent. Och sen spela matchen med U18 för att vi tycker att det är bättre träning om du tränar med, med U21 eftersom jag var stor, hade fysiken. Så det ger mig bättre träning att vara med U21. Och det var där liksom, där det kändes att det här var riktigt bra.
Socialt då? Du sa du fick massa kompisar och hade ändå känt på det. Men liksom, ändå man har ju någon bild att det kan ju bli väldigt ensamt liksom.
Ja, men jag vet inte, jag kände inte. För när det är ensamt, det är då man får den här hemlängtan. Mm. Men jag fick inte hemlängtan, för jag var inte ensam. Alltså, alla bodde nära varandra. För i England det är väldigt annorlunda jämfört med Sverige. Om du bor en timme ifrån anläggningen, då vill de att du ska bo med värdefamilj. Mm. För att de vill inte att det ska vara så här trafik eller tåget försenat, någonting sånt. De vill att du ska kunna gå på träningen i tid varje dag. Så alla vi bodde nära varandra. Så efter träningarna vi kunde hitta på saker, vi kunde gå fika, vi kunde gå alltså, spela minigolf och såna grejer. Så, alltså.
Hängde ni något i London också? Ni bodde väl lite utanför va?
Ja, alltså jag själv åkte inte så mycket i London. Inte när jag flyttade då. Då var jag 17, jag hade ingen... Nej, jag var 15. Jag hade ingen bil, ingenting. Så man åkte in. Det tog lite tid med tåg. Vissa tyckte att det var smidigt, men jag gillade inte. Alltså jag hade åkt tåg på det sättet. Så vilket gjorde att jag typ var aldrig inne i London.
Yes. Men du blir ju lagkapten där också där för U23 va, till slut. Och det är väl där du avslutar din session i Chelsea. Ja. Och ni vann en del titlar va?
Ja, faktiskt. Vi vann U18 vann vi. Det fanns tre turneringar vi var inne, eller vi var med på. Och jag tror det var första gången faktiskt Chelsea vann trippel, alltså i U18 då. Så det var det som var min första. Nej, det var inte min första titel. Det var denna Youth Cup. Nej, Youth League, Champions League för liksom U19.
Ja.
Det var min första titel med Chelsea. Men sen kom den här trippen då i U18.
Hur nära skulle du säga att Chelsea är känt som en ganska köpande klubb liksom? Vad ser man för framtidsutsikter där i akademin skulle du säga?
När man är, alltså, eller jag kan bara prata för mig själv. När man är i akademin så tänker man inte mycket på att hur mycket de köper och sånt. Det är klart ditt fokus är att göra det bra där och förhoppningsvis få chansen i alltså i A-laget. Men sen ju äldre man blev så förstod man att okay, men det är svårare och svårare och svårare. Och det är därför Chelsea har så många på lån, för att de har så många bra spelare men fortfarande inte tillräckligt bra till att spela med A-laget. Så ju äldre jag blev så förstod jag att det kommer vara svårt att ta sig in i A-laget.
Hur nära A-laget skulle du säga att du var?
Alltså när man är väl där och tränar med A-laget, då känns det ändå som att man är nära. För du är med alla dem. Alltså det känns inte som om att det... För när man är en sån stor klubb och spelar med och tränar med stora spelare, så kan man glömma bort och tänka, oh shit, det är Hazard jag ser på tv, det David Luiz jag ser på tv, du vet. Man kan få de här tankarna. Men för mig så var det så här att bara njuta i stunden. Jag tänkte inte mycket på att jag ska ta mig in i laget. Det var bara så här, nu är du här, bara njut bara.
Hur var de liksom megastjärnorna mot dig skulle du säga?
Nej, jag tycker alltså det, för man har hört mycket att när man kommer upp till A-laget så är de så här, är de tuffa, de kanske inte behandlar akademispelarna så bra. Men jag fick inte den där upplevelsen. Jag tyckte att de var väldigt alltså, vänliga. De tog emot oss väldigt bra. Sociala, det var inte så att de var bara för sig själv och sånt. De såg till att vi akademispelarna kommer in ordentligt. Så ibland kanske när det är så 50-50 duell, vi från akademin kanske vi inte vill gå in 100% för att vi tänker om en ska jag skada Hazard. Men då kommer typ John Terry och säger så här, men du måste smälla på. Och då blir det så här, okej, nu är det på riktigt.
Men kände du då, du sa ju att man inte skulle känna liksom den här på något sätt surrealistiska känslan. Men när du liksom lämnade träningen och var hemma, liksom, tänkte man att ja, det här är nog ganska stort ändå.
Eller? Ja, det första man gör, man ringer kompisarna. Bror, jag tränade med Hazard idag. Alltså, det är klart, när man är där, man kan inte visa det. När man är på plan, man kan inte visa det. Det går inte. Men såklart, när man kommer hem, då blir det så här, oh shit, jag tränade med A-laget idag. Då vill man mer. Då vill man liksom nästa dag gå dit och träna igen.
Men hur såg avskedet ut från Chelsea? Liksom när du skulle lämna?
Alltså, för grejen var att de erbjöd mig två till. Men redan innan ens kontraktet kom så hade jag den i huvudet att jag vill spela A-lagsfotboll. Så det var självklart innan.
Vad la de upp för plan då? Liksom, vad var där tvåårskontrakt? Jag antar de sa okej, men vi skickar dig till någonstans. Liksom. Eller vad var planen? Liksom? Vad såg de?
Ja, men det var det jag ville. Jag ville att de skulle, om jag skulle skriva på, de skulle skicka mig på lån. Mm. Det var det jag sa. Jag bara, men jag skriver på om jag blir utlånad. Mm. Men då sa de till mig att jag måste skriva på först, sen ta beslut på hur vi ska göra. Mm. Och just då så var det ganska många som lämnade. Så det saknades alltså spelare på mittbackspositionen. Mm. Och då var det risk att jag kunde stanna ett år till i U23, vilket jag inte ville. Så jag tänkte bara, nej, jag vill spela A-lagsfotboll. Så då tackade jag nej. Mm.
Och jag antar att det fanns massa erbjudanden på bordet. Och så blev det Kievo.
Ja, alltså jag hade ju kontakt med några klubbar här i Sverige. Just då tyckte jag också att Sverige skulle vara en bra steg för mig att ta. Men det var inget konkret. Så det var svårt att ta ett beslut för att det var ingen klubb som kom med någonting konkret. Och då fick jag kontakt med någon i Kievo. Och då hade jag inte ens bestämt mig att gå dit. Alltså spela där, men jag tänkte att det är ändå en alternativ. Jag åker dit och kollar. Och när jag kommer dit så liksom la de fram sina planer de hade för mig att. Och då hade de precis åkt ur Serie A. Så de var nykomlingar i Serie B. Och då sa de att de satsar på unga spelare. De har följt mig. De tycker att jag är en spelare som kommer passa in i deras system. Och allt det där lät bra. Och då tänkte jag, jag ville Kievo. Och sen har man hört också att Italien det är väldigt bra för mittbackar. Alltså de har en bra skola där. De lär speciellt unga spelare på hur man försvarar. Och då ringde jag Omar Colli. Han som var i Djurgården. Bara jag kände honom. Så innan jag skrev på så ringde jag honom. Bara frågade honom. Men vad ser du? Jag fick den här erbjudandet från Kievo. Vad tycker du? Han bara, Italien är bra. Han bara, du kommer lära dig väldigt mycket. Så här. Då tänkte jag, jag kör.
Om vi ska summera Chelsea-tiden. Vad tycker du liksom var... Vad gav...
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Av de här åren dig, vad var det viktigaste du lärde dig i Chelsea?
Mycket självförtroende. För det har, även fast man har varit i Chelsea, kanske alla har trott att det har gått bra. Men samtidigt har det varit, jag har haft tuffa tider. Och de där tuffa tiderna har lärt mig väldigt mycket. Både på plan och utanför plan. Det här med mentalitet, vilket jag tycker enligt mig är den viktigaste delen att träna mentalt. För när allt går bra, det är lätt att allt flyter på. Men så fort man får en knuff i ryggen, det dör. Det börjar väcka tankar i huvudet. Om man inte är van att sitta på bänken och inte spela flera matcher, då börjar man liksom ifrågasätta sina egenskaper. Är jag verkligen tillräckligt bra? För det är ju det. Jag börjar ha sådana tankar i huvudet. När man kommer hem, morsan är inte där, vännerna är inte där. Du har ingen att prata med. Det är bara du, dig själv. Så om du inte kan lära dig att prata med dig själv och prata med dig själv på ett positivt sätt, så är det väldigt enkelt att man hamnar under jorden. Så för mig var det så här, de här tuffa tiderna har lärt mig att kunna prata med mig själv på ett ärligt sätt, kolla mig i spegeln. Men har jag gett 100% på träningen idag? Är det därför det har inte gått så bra? Har jag gett 100% på matchen idag? Är det därför det har gått så som det har gått? Så på det sättet har jag byggt upp min självförtroende. Och sen har jag också träffat kanske man kan säga psykolog, jag vet inte.
Men mental coach.
Mental coach. Och när jag pratar med den här mental coachen så pratar vi ingenting om negativt. För när du pratar om negativt, då blir det negativt. Om du ska på träningen och börjar tänka negativt, du kommer ha en dålig träning. Alltså jag kan garantera det. Om du tänker på, om jag är rädd att passa den här passningen, jag är rädd att prata, det är klart du kommer inte ha en bra träning. Så med han så har han lärt mig att i varje dålig situation så finns det något positivt. Så istället för att fokusera på det här negativa, fokusera på positiva. Och då jobbade jag på det där sakta men säkert. Och då förstod jag själv att okej, det där med mentalt, det är viktigt.
Hur mycket liksom hjälper Chelsea till med sånt? Alltså, finns det någon att prata med? Och bara, nu känner jag att jag skulle behöva snacka med någon. Liksom.
Ja,
men det är en sån himla organisation. Liksom.
Ja, det är det som är, alltså, det är det som är som gör Chelsea till Chelsea. Alltså, det är inte många som ser det som händer innanför. När man hör Chelsea, då hör man de har mycket pengar, de har många på lån. Akademispelarna får inte chansen att spela med A-laget. Men det som är inne i byggnaderna, alltså vi får allting. Man blir nästan alltså, bortskämd. Det finns mental, alltså du kan prata om mental, du kan prata om saker som är utanför plan. Du kan nästan prata om allting i ditt liv. Och de hjälper till, de ställer upp. Det där tycker jag är väldigt, väldigt bra. För det är inte så många klubbar som har det där.
4 år i Chelsea. Fick du någon gång träffa mannen med cashen, Roman Abramovic?
Ja, jag har träffat honom flera gånger. Och han är, alltså, han pratar inte mycket. Du ser han, du hälsar på honom, han ler. That's it. Alltså mot oss akademin i alla fall. A-laget kanske han pratar med några, men mot oss det är så här. Du träffar honom, du ser han, hälsar på honom och sen inget mer.
Men Kiev blev ju inte som du hade tänkt dig. De målade upp liksom, de ska satsa unga spelare. Det är Serie B, kanske också större möjligheter än Serie A. Vad hände där?
Ja, alltså, när jag kom dit, som sagt, jag visste redan vad de hade för planer för mig. Min första träning, för när jag signade, jag hann inte träffa laget innan jag signade. Jag såg dem träna bara, men jag hann inte liksom göra research på hur många spelare de hade där och allt det där. Så min första träning, så började jag kolla runt. För ibland man kan se vilka positioner vissa spelare spelar på grund av hur de ser ut. Och då försökte jag se, men hur många mittbackar det fanns. Sen när vi väl gjorde en övning, då såg jag att vi var sex mittbackar med mig. Och då hade de också precis köpt en till mittback. Och då tänkte jag, shit, de sa till mig att de inte hade mittbackar. Men jag lät inte det vara i huvudet, för jag tänker, men jag kan inte tänka så. Även fast vi har sex mittbackar, jag ska vara alltså, den bästa av dem. Och jag gillar ju alltså,
konkurrens.
Exakt, så det är viktigt att ha det i livet. Så jag tänker bara, men jag ska bara visa mina egenskaper och då det kommer lösa sig. Men ja, det blev inte som man hade tänkt. Man tränade på och sen jag hade ett samtal med tränaren. Han sa till mig att jag gör det bra på träningarna. Men han har aldrig sett mig spela. Han vet inte hur jag spelar. Och då sa han till mig att han ville att jag skulle spela några matcher med deras Primavera. För de har inget B-lag, det är U19. Och då tyckte jag också att det var riktigt bra. För jag hade inte spelat matcher på ett tag. Så jag behövde de här matcherna för att komma igång. Så jag var där i början och spelade med Primavera. Och då var det så här, jag måste göra det bra för jag vet att de kollar på mig. Och då tyckte jag att jag gjorde det bra. Det var alltså det U19. Och jag kom inte dit för att spela U19. Men sen så märkte jag att det där gav ingenting. Till slut det blev det som en vana.
Hur var nivån där på Primavera om du ska jämföra med liksom U23 nästan
i
England?
Nej, det var, jag förväntade mig bättre faktiskt. För du möter ju lag som Inter, Roma, Juve. Man tror ändå att det ska vara nästan samma kvalitet som i England. Men det var, jag tyckte det var långt ifrån. Men jag fokuserade inte på det. Jag fokuserade bara på att jag ska göra det bra för jag har ett mål. Det är A-laget. Men jag märkte bara att det hjälpte inte. Det blev alltså en vana att de varje helg de säger till mig, du ska spela med Primavera. Till slut blev jag trött på det. Och då sa de att du ska spela med Primavera. Då sa jag nej, jag vill inte spela med Primavera. Och då blev tränaren riktigt arg på mig. Mm. Så dagen efter, A-laget hade match. A-laget förlorade. Så han var redan arg. Så när vi startade omklädningsrummet skällde han ut mig. Han bara, du gör det jag ser. Om jag säger till dig du ska spela med Primavera, du ska spela med Primavera. Jag vet att du vill inte vara här, men det är jag som bestämmer. Och då blev det bara så där, okej. Okay. Det här kommer bli tufft. För nu är tränaren redan... Han kanske tänker att jag tror att jag är större än honom, att jag kan bestämma vad jag ska göra och såna grejer. Och därifrån blev det bara tuffare och tuffare och tuffare.
Mm, kände du då att det är lite kört här, eller?
Ja, alltså, det är ju det. Men samtidigt, han är tränaren, det är han som bestämmer. Jag gillar inte att ha dålig blod med tränare och så. För jag är en sån som respekterar liksom folk, människor som försöker hjälpa mig. Så jag försökte bara glömma det där. Bara, men chansen kommer komma. För jag vet att jag har egenskaperna. Chansen kommer komma. Men det kom inte.
Hur trivdes du då rent socialt i Verona?
Nej, Verona, staden är väldigt mysig. Staden är nice. Och det viktigaste för mig var att jag hade kompisar som var typ nästan kanske lite yngre än mig. Som jag kunde hänga med utanför plan. Och när man hänger med dem, det gör så att man inte tänker så mycket på vad som händer på plan. Så allt utanför plan tyckte jag var bra, faktiskt.
Men det måste ju ändå varit väldigt tufft, liksom, särskilt med det de målade upp. Liksom, hur gör man för att inte gå ner sig? För Kiev hade väl inte de resurserna som Chelsea liksom, och surra med någon?
Nej, exakt. Och det är det. Jag har haft tur som lärde mig just de där bitarna tidigt när jag var i Chelsea. Det där med mentalt, när saker inte går som du vill. Hur hanterar du situationen? Ska du sitta och klaga? Det kommer inte hjälpa. Du kan sitta och klaga, du kan säga om det är tränarens fel. Även fast du vet att det är tränarens fel. Om du sitter och klagar på att det är tränarens fel, det kommer inte hjälpa dig på något sätt. Så för mig var det så här, jag började meditera varje dag. Jag kollade på såna här motivationsvideos. För varje gång jag känner att okej, jag börjar bli nere, så var det viktigt för mig att kolla på någonting positivt. Vilket gör att hjärnan gör ju det du tänker på. Alltså hjärnan, det är som en muskel. Alltså jag tycker det är viktigt. Alltså, för vi tränar ju kroppen varje dag. Vi går till gymmet, vi springer. Men det är väldigt sällan att vi tränar huvudet. Och huvudet styr allt annat. Så för mig så var det viktigt bara att göra de här meditera. Hantera de här situationerna på sånt sätt som jag vill hantera. Det spelar ingen roll vad tränaren gör mot mig. Det spelar ingen roll vad klubben säger. Om de sätter mig på läktaren. Men jag har kontroll över situationen, hur jag ska ta det.
Men liksom, oavsett hur positivt man känner och tänker jag i alla fall, alltså just man känner sig ganska så här hjälplös, att man på något sätt sitter fast.
Ja, det kände jag. Jag ska inte ljuga. Det kändes många gånger att jag sitter fast. Men egentligen, vad ska man göra? Jag har kontrakt där. Jag kan inte springa därifrån. Jag måste bara acceptera läget. Då måste jag börja tänka på mig själv. Att även fast jag vet tränaren kommer inte spela mig, men jag måste ändå göra det bra på träningarna, för jag vet vart jag ska. Kiev är inte min slutstation. Kiev är ett, liksom, som jag brukar säga, det är en bussplats. Det är en stopp. Så just nu är jag på den här bussplatsen. Nästa buss kommer komma. Kommer hoppa in i det. Gå vidare.
Du var ju på väg till Sverige. Det var förra sommaren, va? På någon form av lån. Liksom, var det något så här... Du sa att det blev aldrig något konkret. Men hur... det är väl ingen optimal situation för Kiev och heller att ha dig liksom utanför laget. Hur har liksom snacket sett ut här gångna året?
Nej, alltså det har varit... Det var en gång det var nära faktiskt med Norrköping. För jag hade en dialog med Norrköping där. Och då kändes det som att okej, men nu kommer jag åka till Sverige och spela. Men där också, alltså även fast Kevo inte spelade mig, även fast de inte såg mig i sina planer, så gjorde de det väldigt svårt för mig att komma därifrån. För när man börjar snacka om att man vill på lån, då ser de, nej men vi har kvar det här, vi har planer för det. Du vet, italienare, de är bra på att snacka. Så ja, det är klart, de gjorde det svårt för mig, men ja, till slut det blev inte av. Jag märkte också att ja, men det kommer inte bli Sverige. Så då blir det så här, okay.
Men vad har de att tjäna på det egentligen, Kiev?
Det är en fråga som jag har ställt 1000 gånger, men aldrig fått svar.
Och sen dök du upp på studenterna, det var i februari va? På en, ja, det var inte en hel vecka, men en 3-4 träningar gjorde du väl med Sirius. Hur gick det till alltså, att du dök upp och fick det här provspelet? Liksom? Hur gick det till?
Nej, men det var, vad var det? Slutet av förra året, i december, det var då jag började tänka, men då visste jag redan att jag kommer inte spela i Kiev. Alltså, tränaren såg mig inte i sina planer. Då var det viktigt för mig att börja tänka på nästa steg. Och då var det liksom lån. Om det var i Sverige eller om det var någon annanstans. Men sen fick vi kontakt med Sirius. Och de var ju liksom intresserade av att...
Var det då? Alltså, ni la ut lite krokar så här att Josef är tillgänglig.
Ja, precis. Mm. Precis. Och då, det var också där också. De har inte sett mig spela. Alltså, inget lag har sett mig spela matcher. Men jag tror samtidigt de visste ändå alltså, vilka lag jag spelar för. Jag var till Chelsea. De kanske har tänkt att han kanske har egenskaper. Men vi tar ju hit honom och har vi, alltså, så kollar vi på honom. Och då när jag kom hit då tänkte jag, alltså, jag ska inte härifrån. Jag ska hit för att stanna. Och då tog jag bara träningarna med storm.
Hur är det att komma på ett sånt där provspel? Liksom?
Alltså... Jag gjorde det när jag var liten, men det är en helt annan femma. Nu när man är äldre, jag var 21 år när jag kom hit. Då var det så här att, det är klart du måste tänka på dig själv. Det är så här att alla andra har ett kontrakt här. Det har inte du. Så du måste göra det bättre än de andra för att du ska sticka ut. Och samtidigt så var det så här, det var också ganska naturligt. För jag visste att om jag gjorde det jag är bra på, använder min röst, min fysik, alltså mina egenskaper, så kommer det bli bra. Och till slut så blev det.
Du sa att liksom när Sirius blev aktuellt, du kollade upp lite så här, hur gjorde du det liksom? Du har ju spelat med lite spelare tidigare också och, men hur kollar man upp liksom?
Nej, alltså det finns ju, jag tror vissa träningsmatcher gick på Discovery va? Jag tror det var innan Discovery, då var det Dplay. Och jag hade haft redan alltså, ett konto där från förra året. För jag kollade mycket på svenskan. Och när jag fick reda på att Sirius ville att jag skulle komma och provträna, då började jag kolla alltså, på den här appen som heter Forza. Där kan man se när Sirius spelar och så. Och då visste jag att vissa matcher sändes på Discovery. Och då började jag kolla på träningsmatcherna som de gjorde. Då tänkte jag, men det ska bli kul.
Och du lämnade ju Sirius och så var du borta en månad ungefär innan du liksom skrev på. Hur var den tiden?
Jag tror faktiskt den tiden kanske var den svåraste tiden. För det kändes som att man fick smaka på någonting som var väldigt god. Och man hade den i huvudet om man ska flytta. Man ska spela för Sirius. Och sen blev det så här, men det kanske inte blir av. Och då i mitt huvud då tänkte jag, men istället för att ha förhoppningar, då kanske jag bara ska inställa i huvudet att jag ska tillbaka till Kiev. Oavsett vad, försök på att göra det bra, kanske du får chansen. Och då blev det så, liksom, jag gick tillbaka, bara okej, nu är det en ny start. Försök att imponera på tränaren och se vad det leder. Men sen av någon anledning, mirakel, så hörde jag bara om en Sirius och Kiev har kommit överens. När min kusin ringde mig och sa det, jag trodde inte på honom. För det kändes som att vi var så långt ifrån att det skulle bli av. Så när han sa att de kom överens, då blev det så här, alltså va? För jag hade inte spackat, när jag kom från Sirius tillbaka till Italien, jag hade inte spackat, alltså tog inte bort väskan. Så alla kläder var i väskan. Men när han sa att de var överens, då blev det så här. Då kom ljuset igen, då tänkte jag, okej, finally.
Låg du på någonting eller hur mycket visste du om förhandlingarna mellan Sirius och Kiev?
Nej, alltså förhandlingarna mellan klubbarna, det var så här, det var ingenting jag kunde påverka något, så det var mellan de två, så där jag fokuserade inte på. Det var mest mellan mig och Sirius som jag fokuserade på.
Vad visste du om Sirius sen innan liksom, innan de kom in i bilden?
Alltså, ingenting om historia och sånt. Men det jag visste var, att de spelar fint fotboll. Och för att jag kollade ju förra säsongen hur de gjorde det. Speciellt i början tyckte jag att de var riktigt bra. För det var kul. Alltså, Sirius var inte en stor klubb. Det var inte så många som förväntade sig att Sirius skulle göra det bra. Och när de möter de här stora lagen så ser man hur de spelar. Då tyckte jag, shit, Sirius är bra. De spelar bra fotboll. Så när jag fick höra att jag skulle dit, då blev det så här. För jag kommer från en bakgrund där vi lär oss att spela. För i Chelsea, det är ju så. Spelar ingen roll vilket lag vi möter, det är vi som ska styra matchen. Och det kändes som att Sirius var också en sån lag. Mm.
Samtidigt som du lånades ut då till Sirius, då förlängde du ju kontraktet med Kievo.
Mm.
Om vi tar alla turer där, gick man in på transfermarkt och liknande sidor, då stod det ju att du hade kontrakt nu till liksom att det gick ut nu i juli.
Mm-hmm.
Så många tänkte nog, han liksom sitter ut halvår här med Kiev och sen så kommer han i juli. Men vad gäller det här med kontraktet?
Nej, men alltså, jag tror vilken klubb som helst hade gjort det. Alltså att slänga på ett år till, för vi ser nu att jag inte skrev på ett år, alltså förlängde. Mm. Då hade mitt kontrakt varit ett år kvar.
Så det var, från början var det till 2022?
Precis. Ja. Så om jag ska komma till Sverige och bli utlånat ett år. Mm. Alltså säsongen här avslutas ju
i november, december.
Ja. Då om jag ska tillbaka till Kievo, det betyder att jag har 6 månader. Mm. Och vad händer då när man har 6 månader kvar? Man är basically en fri spelare. Då sommaren där kan jag gå gratis utan att Kievo tjänar någonting på det. Men de klubbar, de är smarta, det vill de inte. Så då är det så här, men du måste skriva på för att gå på lån. Och då var det så, bara göra det, för jag vill ändå spela.
Mm. Men om man tolkar det rätt, du är inte supersugen på att återvända till Kiev?
Alltså, grejen är, jag trivs så bra här. För att Sirius är den... Alltså under alla den här tiden så har Sirius varit den klubben som har öppnat dörrar för mig. Och jag är inte sån som tar saker för givet. Så om du hjälper mig så kommer jag göra allt jag kan för att ge tillbaka. Och det de har gjort för mig tycker jag är... Alltså, det är stort. Jag börjar spela fotboll igen. Alltså, glädjen har kommit tillbaka. Så att alltså, sugen att gå tillbaka, det är inte ens i mitt huvud just nu. Som jag har sagt innan, just nu, allt fokus för mig, det är Sirius. Försöker liksom göra det så bra som möjligt, hjälpa laget och uppnå de sakerna som vi vill uppnå.
Hur sålde de in liksom Sirius till dig? För liksom, sa de, du har ju fått väldigt stort förtroende direkt från start. Var det något du visste? Alltså när du, för som du sa, de hade ju inte sett dig spela mer än några träningar. Mm. Sa de det, men vi kommer verkligen satsa på dig. Det har jag ju hört förut i och för sig. Men vi kommer liksom satsa på dig. Var det så de sålde in det? Eller hur mycket visste du om... Alltså, ja, vad sa Bäckström och Ola och Adrian?
Nej, alltså, grejen är med... Det jag gillar mest med Sirius är att det är en klubb där... Speciellt tränaren Daniel. Han är en tränare som är väldigt öppen. Alltså, han pratar med sina spelare. Och jag älskar tränare som har konversation med sina spelare. För det var länge sedan jag hade en sån tränare som kom till mig efter träningen och pratade med mig. Hur känns det? Hur var träningen? Vad tyckte du? Så när jag var här och provtränade så kom han och pratade med mig. Han behövde inte göra det, för jag är ändå inte Sirius-spelare. Men han ville att jag skulle känna mig bekväm. Han ville att jag skulle komma in i det här. För han vill. Det bevisar bara att han vill att jag ska göra det bra. Och om en tränare vill att du ska göra det bra, då det betyder att han bryr sig om dig. Och då var det så här, men jag vet att Daniel bryr sig om mig. Även fast jag inte är Sirius-spelare, men han bryr sig om mig. Och då när jag visste att jag skulle hit, då visste jag att han kommer satsa på mig. För varför skulle Sirius hämta hit mig om de inte vill mitt bästa, om de inte vill att jag ska spela? Förstår du? Så det var så.
Har du haft någon kontakt med Kiev alltså sen du kom hit?
Nej, faktiskt inte. Ingen kontakt.
Tror du ni kommer ha någon kontakt? Det går ju ändå väldigt bra för dig, får man ju säga.
Alltså, jag vet inte. De kanske hör av sig. De kanske ser en av de följer matcherna. Ingen, jag tror inte det. Men nej, jag har ingen kontakt med dem. Mm.
Sirius har ju en klausul att de kan lösa dig här under hela lånet. Mm. Hur ser du på det?
Nej, det är väl bra. Alltså, som sagt, de hade inte hämtat, jag tror inte att de vill bara ha mig på lån. Vad skulle de ta in en spelare, få han att spela matcher och sen bara lämna honom? Det, så här, det makes no sense. Så det är klart, jag tror de har en plan. Men samtidigt, allt beror på hur det går för mig.
Men har ni haft några sådana diskussioner redan nu?
Med
Sirius?
Nej, alltså vi, som sagt, säsongen har precis börjat. Vi vill bara liksom bara bli bättre och göra saker bra. Så det är bara det vi pratar om.
Vad tycker du skulle locka mig att tillhöra Sirius permanent liksom?
Alltså, jag vet inte. Alltså just nu så känns det som att jag är Sirius-spelare. Jag tänker inte på att jag är här på lån. Alltså det känns som att jag, det här är hemma. Så mycket trivs jag. Alltså det, jag tror det var det viktigaste steget för mig att ta för att liksom komma in i fotbollsvärlden igen.
Finns det något som skulle locka mig att återvända till Italien?
Alltså till Kevo?
Ja.
Jag hoppas Kevo inte lyssnar på det här, men nej, jag tror inte det. Alltså, jag var där i, vad var det, mer än ett år. Jag har inte gjort en minut, så vad skulle få dem nu från ingenstans att börja spela med? Nej, det är klart. Alltså, nej, jag tror inte det.
Om vi tittar framåt då, vad tycker du man kan förvänta sig av er här efter den här fina starten i Allsvenskan?
Alltså, förvänta, jag vet inte, men vi, som vi brukar alltid säga, att vi kollar inte framåt. Det är inte så viktigt. Vi tar bara dag för dag. Om det är träning idag, vi ska göra 100% på träningen. Om det är match idag, vi ska göra 100% på matchen. Så det är bara, det är så vi tar saker. Det är inte så att vi ska tänka på vad som händer, alltså imorgon eller nästa steg. Det är inte så viktigt.
Vad tycker du har imponerat mest på dig med Sirius sen du kom hit liksom?
Alltså på plan?
Nej, men som klubb. Jag antar du hade inte superbra koll liksom. Man får väl inte det på 3-4 dagar här. Är det något som liksom, jag trodde inte det skulle vara så här, eller liksom något som har överraskat med hur klubben funkar eller så?
Men det är det där jag sa, att människorna här är väldigt öppna. De tar emot nya människor på ett väldigt, väldigt bra sätt. Man ser även, inte bara jag, men Jakob Utmark som kom nyligen, Christian Kakos som kom nyligen. Det känns inte som att de är nya spelare. Alltså vi, när vi spelar så spelar vi som om att vi har spelat här i flera år. Men det är bara det här bandet man har. Alltså på träningarna, i omklädningsrummet. Och det är viktigt att man känner sina medspelare, alltså utanför plan, i omklädningsrummet. Att man har den här, de här roliga stunderna tillsammans. Vilket gör när man är på plan att man kan lita på varandra. Man vet att han är bra på det här. Jag litar på honom. Förstår du? Det är så att man spelar bättre som ett lag. Så det är det som imponerar mig mest.
För det är ju som du säger, det är imponerande. Jag skrev efter sista matchen förra året mot Göteborg att det liksom, Sirius får börja om igen. Liksom, tränaren ut, Stefan och Vecchia ut, Elias Andersson ut, Hjalmar Ekdal. Alltså det var ju tongivande spelare ut, tränaren ut. Liksom. Men det känns inte som att ni har börjat om från början, utan det är snarare liksom att ni har steppat upp.
Exakt. Och men det är på grund av att det på grund av hur vi är, alltså på träningarna, alltså varje träning så ser man att laget vill förbättras, och det är farligt tycker jag. Alltså om du har ett lag som vill förbättras hela tiden, alltså det kommer vara tufft för andra lag att möta såna här lag, för vi har kul tillsammans. Men jag tror man kan se på, när man kollar på matchen, när man sitter alltså framför tv:n och ser Sirius alltså spela mot Häcken, man tänker, ja men inte Häcken som är liksom större lag, inte Häcken som ska liksom ha mer boll, eller inte Häcken som ska föra matchen, men nej, det är tvärtom, det är Sirius, men det är på grund av att vi tror på oss själva.
För egen del då, du sa ju Norrköping, du vill inte prata så mycket om dig själv, men vad tycker du man kan förvänta sig av dig? Har du liksom just started, eller vad man säger, eller?
Ja, det skulle jag säga, alltså det är 3 matcher fortfarande, kroppen jobbar för att komma in i det här sakta men säkert. Jag jobbar hårt varje träning för att komma in i det, och sen på matcher, eller inte bara på matcher, på träningar och på matcher, att ge 100%. Jag måste vara 100 för att göra det bra. Så jag kan inte, bara för att det har gått bra nu, kan inte jag bara, ah men allsvenskan, det är enkelt, jag har kommit in i det och bara börjat slappna av. Då kommer man bli påkörd, och det tänker jag inte bli. Alltså. Mm.
Man har ju, jag tycker ju som sagt, jag har nominerat dig här till månadens spelare. Tycker du att du ska vara en av allsvenskans bästa mittbackar?
Alltså grejen var att det här har jag sagt till mig själv. Att jag ska bli alltså allsvenskan, inte en av, men allsvenskans bästa mittback. För jag måste ha en sån här motsättning för att liksom ha någonting och jaga efter. Så för mig, ja det är klart, jag ska. Det är det.
Om du ska jämföra den nivån med liksom Sirius och Kiev då, liksom Serie B kontra allsvenskan, vad tycker du där?
Alltså jag har inte spelat Serie B. Så
nej, men du har ju tränat Serie B ändå.
Ja, jag har tränat, men på, alltså, om jag ska vara helt ärlig så tycker jag faktiskt, alltså det här säger jag inte bara för att jag spelar för Sirius just nu, men helt ärlig från hjärtat, jag tycker faktiskt nivån här är bättre än alltså, nivån där i Italien. För här, det är fotboll. I Italien, det är taktik. Alltså vi kanske har en träning i veckan där det är fritt, där vi spelar matcher på träningarna. Här alltså, spelar vi matcher typ, alltså, varje dag. Det är klart vi har taktik, alltså, taktiska övningar och sånt, men det är inte lika mycket som i Italien. I Italien har vi match på en lördag, så börjar vi taktikträning redan på måndagen där. Och då är det alltså bara taktik, förstår du? Och då det är klart, alltså, det blir inte lika kul. Det är klart, det är viktigt för dem, det är väldigt viktigt att man, alltså det är typ som Kune, de vill att du ska flytta exakt så som de ser på matchen. Du ska, alltså, de ska styra dig, förstår du? Och det där för mig, det var på ett sätt det är viktigt, men jag tycker det blir för mycket. Alltså du glömmer bort nästan att det finns en boll som du måste hantera också. Det är inte bara att du ska flytta vår rätt i position. Du måste kunna hantera boll, måste kunna spela.
Hur går det för Kiev nu förresten?
Just nu går det inte så bra.
Ingen uppflyttning eller?
Nej, jag tror nu de är på kvalplats. För jag tror det är två lag som går upp direkt. Alltså ettan och tvåan. Sen från trean till sjunde eller åttonde plats för kvalat. Så just nu de ligger åttonde plats just nu.
Ja, det är tuffa tider.
Kan man säga.
Många Sirius-supportrar är ju såklart oroliga. Hjalmar Ekdal var ju Sirius förra året, hade ju också utköpsklausul, slutar med att han hamnar i Djurgården istället. Ser du, jag antar precis, du har ju stora ambitioner, Sirius är ingen slutstation för dig. Ser du liksom nästa steg i en större allsvensk klubb, eller vill du studsa ut igen?
Alltså, större allsvensk klubb, det skulle jag inte säga. Alltså, som jag ser och kommer säga igen, just nu det är bara Sirius som är i mitt huvud. Ja, det är klart att fansen tänker så. Alltså, om jag hade varit en supporter också och gillar en spelare som har precis kommit in, det är klart att jag hade velat att klubben skulle låsa in han. Men
det är den frågan jag för övrigt har fått mest till den här podden, är var är pennan?
Var är pennan?
Jag ska skriva på.
Pennan det ligger hos Sirius, jag vet inte. Nej, men alltså, jag är väldigt glad att jag är här. Jag är väldigt alltså, tacksam som sagt att Sirius har gett mig den här möjligheten att spela fotboll igen. Så det jag tänker på just nu, det är bara att försöka ge tillbaka. Och att ge tillbaka, det är genom att göra mitt bästa på plan. Alltså varje dag, på träningen, på matcher, att visa min uppskattning. Att jag är väldigt tacksam att Sirius hämtade hit mig.
Vad har du ändå för mål i karriären? Jag antar du vill ut igen. Har du något så här som du tänker dig?
Ja, alltså det är klart. Jag är inte en kaxig spelare, men jag tror ändå på mig själv väldigt mycket. Och jag säger att jag vill bli bäst. Jag vill bli en av de bästa, alltså mittbackarna. Inte bara i Sverige, men i världen. Så om jag kan bli det här i Sirius, den bästa mittbacken i världen i Sirius.
Ja, tveksamt va?
Förstår du? Så jag vet inte.
Men har du liksom någon dröm typ att återvända till Chelsea så, som ändå har en stor plats i ditt hjärta vad jag förstår det som? Eller har du någon annan så här drömklubb eller drömliga som det här vore häftigt?
Alltså jag hade en drömklubb förut, det hade jag. Jag hade liksom Real Madrid. Jag har alltid velat spela i Real Madrid, det är klart det är fortfarande samma sak. Men nu det är mest så här att min alltså drömliga, det är Premier League. Det är där jag vill spela. Liksom det är mitt mål.
Vad har Chelsea? Har de någon så här alumni, alltså så här att de ändå stämmer av läget med de som har gått ut akademin, eller så har du någon kontakt med Chelsea idag?
Alltså, nah, inte i klubben. Alltså, det är klart, det finns ju, alltså, till exempel fansen där, vissa, det finns en kille som tar hand om Chelsea Youth. Han brukar skriva till mig och fråga hur det går och såna grejer. Men sen också i Chelsea så hade vi också en sån här kontaktperson. Kontaktpersoner, jag tror det var två av dem som man kan prata med om allt. Och de följer mig på Instagram, så de ser att jag spelar och så. Det är klart, de ibland skriver eller likar mina bilder och kommenterar och såna grejer.
Hur liksom, det känns som du har landat på en väldigt bra plats. Hur bra skulle du säga att du mår jämfört med om man backar bandet för ett år sedan?
Väldigt bra. Alltså, man är hemma, nära familjen, vänner, tjejen. Man har precis skaffat en hund. Så nu det känns bra. Och man har börjat spela igen också.
Livet leker.
Precis.
You guys, are you serious about this?
Yes, vi tar lite lyssnarfrågor här innan det är dags att åka hem. De flesta som sagt undrat om din framtid, men här är lite andra frågor. Vem umgås du mest med i laget?
Umgås mest i laget? Det måste vara Ortmark. Vi är grannar, han bor där, jag kan bara knacka på honom nu. Så det är han umgås med mest.
Jag har ju tittat, det är där han har studion om jag förstår det rätt, med måleriet.
Exakt, exakt, ja, det har han.
Du har inga sådana hobbies eller?
Även om jag hade velat, det är för svårt det där. Man måste vara speciell för att hålla på med sånt.
Vad gör du då liksom så här en ledig dag? Har du några hobbies? För nu är det ju mycket med hunden såklart, men har du något annat som du pysslar med?
Nej, faktiskt inte. Alltså, jag har aldrig haft en hobby så. Även fast vi inte hade hund förut så... om man tar bort allt med träning så gillar jag faktiskt att bara softa, kolla på serier och bara slappna av.
Och som du nämnde, nära också hem nu till familjen. Hur mycket betyder det ofta? Hur glada är de att du är hemma?
Väldigt glada. Alltså, jag har nästan hela min karriär bort långt ifrån dem. Alltså, Chelsea och sen Italien. Det är inte bara att ta bild. Alltså bild 40 minuter man är i Stockholm. Det är så här flyg och såna grejer. Så nu att jag kan bara köra dit, det betyder väldigt mycket.
Vad är det viktigaste som Jamie behöver lära sig för att bli en bra mittback?
Oh, Jamie! Ja, vi ska prata om Jamie. Nej, alltså... Jamie är en... Han är väldigt bra. Alltså han är ung, hur gammal är han? 20, jag tror han fyller 20 precis. Och man ser det, hans kvalitet. Jag tror det viktigaste, det är bara fortsätta ha självförtroende. För det är väldigt viktigt att man vet hur bra man är. Inte för att vara kaxig, men bara att du är säker på dig själv. Så självförtroende, så skulle jag säga att han måste fortsätta med det.
Känner du dig bekväm med Sirius idé om att alltid spela sig ur press?
Ja, alltså 100%. Det är kul. Alltså grejen är, när det kan se läskigt ut när man tittar på det. Men när man är väl på plan och möter lag som vill pressa högt, när man väl kommer ut den där pressen, det känns riktigt bra. Då blir det bara så här, ja men kom igen.
Blir du sugen på att dra någon dribbling som du gjorde i unga år? Eller har du släppt den delen av ditt spel?
Det är nu jag blir smartare. Alltså, det där med dribbling...
någon gång måste du ändå...
Ja, någon gång kommer man vara in i en sits. Kanske man måste göra det. Men när jag var yngre så kanske jag ville göra det för mycket. För att jag trodde inte att jag skulle tappa bollen. Men nu, det är klart, nu är det A-lagsfotboll. Alltså, ett misstag, det kan kosta väldigt mycket. Så det är klart, man måste vara smartare nu.
Hur är skillnaden på uppmärksamhet efter att du anslöt till Sirius jämfört med England och Italien?
Uppmärksamhet, det är ingenting man fokuserar på. Alltså Italien, det var eftersom att Chievo har inte så stor, alltså.
Det är andra laget där.
Exakt,
efter
exakt. Så det var inte så att folk kände igen en när man gick till, inte ens egna människor som jobbar i Chievo visste vem jag var.
I klubben?
Ja, alltså i bara hela... Ja, jag vet inte. Alltså,
ja, men det kan ju inte kännas så kul.
Det är klart, man går till arenan. Vi har match. Man är inte med i laget, men man måste kolla på varenda hemmamatch. Man kommer dit, man ska in, de vet inte vem du är. Då måste du säga att jag är Kevo-spelare. Och då måste de kolla upp det för att liksom vara säker på att det du säger, det är sant. Så, ja. Uppmärksamheten, det är... Ja. Ja, nej, Chelsea kanske var det mer liksom. För Chelsea, det är många som kollar på Chelsea. De har många fans och det är klart de vet vem du är. Men ja, när jag kom till Italien så försvann allt det där. Så jag har inte tänkt på det där faktiskt.
Ja, då är vi ganska klara. Men det är ju match på lördag 1 maj är det, mot Kalmar. Vad tror du om den?
Alltså, jag vet inte så mycket om Kalmar. Men det ska bli kul faktiskt. Alltså, varje match som kommer så blir det bara liksom roligare och roligare. Och när vi tränar som vi gör, man vill bara hoppa in i match, liksom bara få ut det där. Så ja, det är spännande. Man längtar faktiskt.
Och det är ju första gången som Sirius släpper in 8 personer. Ni får ha lite publik. Hur tror du liksom, tror du det kommer bli?
Jag hoppas det blir bra. Jag hoppas de är högljudda. Hoppas det hörs väldigt mycket. Nej, men jag tror hela laget, alltså hela Sirius kommer uppskatta det där att det kommer in alltså lite folk. Även fast det är inte så mycket, men det är ingenting någon kan påverka just nu. Det var att acceptera läget och liksom spela för dem. Alltså, gör så att de njuter.
Det blir väl så också liksom, att spela så länge utan publik att liksom bara 8 och sen några i restaurangen. Det blir väl liksom nästan som att... Ja, det blir en stor skillnad.
Ja, det kommer 100%. För nu kommer man höra att det är människor där. Så alla matcher som vi har spelat, det är inte hörst. Man hör bara sina egna röst. Men nu kommer det vara lite folk som jag är nästan säker på att de kommer låta. Så det kommer vara nice faktiskt.
Ett litet stickspår här mot slutet. Men det var ju som sagt Italien. Det är ju coronan som gör att det är som det är. Det var ju väldigt illa i Italien där förra våren. Hur upplevde du det? Eller hur var det?
Ja, det var tufft. Alltså när corona hade precis kommit. Och det var väldigt mycket i Italien. Då var de tvungna att stänga ner hela landet. Det var karantän i 3 månader. Eller... Och jag satt i 3 månader och sen flydde jag. Alltså jag åkte därifrån till Sverige. Jag tog min bil och...
Du bilade till Sverige?
Ja, alltså jag klarade inte av det. Det var för mycket.
Ja, men då är vi ganska klara. Så Josef, du får ju berätta den klassiska sista frågan. Vad ska du göra nu?
Vad är klockan?
Klockan är just 6:20.
Nu ska jag laga mat.
Ja, vad blir det?
Det blir en röd curry.
Det låter gott.
Ja, jag hoppas det.
Blir det något till hunden också?
Ja, men han har sin egen mat.
Ja, men det blir inget, jag antar att de är eller inte blue på och vill ha av er mat också, eller?
Nej, han kan inte. Han är för lite för sånt. Så
det kommer sen.
Nej, det kommer sen. Han blir lite större.
Grymt, men stort tack Josef för att jag fick komma hit.
Tack själv.
Har ju Sirius tillbaka igen nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi. Jag vill ha någon som du, för jag är lycklig. Inte lyckligare nu, du gör mig galen. Dimmi cosa c'è perché non c'è più la cura. Guarda che figura, hai le gambe molto sexy da paura. Dimmi cosa c'è, non c'è la cura. Dimmi cosa c'è adesso, non c'è più la cura. Che figura da paura, non mi dire ora che non dura. Amore, ma tu sei la mia cura. Baby, jag vill bara ha dig, snälla kom och ta mig. Kan du bara lyssna på mig, känslorna klär av mig. Försöker bara fatta, baby, vad är det du menar. Ingenting kan stoppa dig, det känns som jag bara ger dig allting som du ber mig. Jag kan inte tänka klart, baby, vad gör du med mig. Försöker komma nära dig, kan du bara sluta prata. Självsäker och kaxig, baby, jag vill inte hata. Vilken är som hon ger mig, sättet som hon beter sig. Allt hon gör ger mig crazy. Blickan är som hon ger mig, sättet som hon beter sig. Baby snälla följ med mig. Dimmi cosa c'è perché non c'è più la cura. Guarda che figura, hai le gambe molto sexy da paura. Dimmi cosa c'è, non c'è la cura. Dimmi cosa c'è adesso, non c'è più la cura. Che figura da paura, paura. Non mi dire ora che non dura. Amore, ma tu sei la mia cura. Baby, du är min kura, en sexy figura. På sättet som du rör dig på går inte förlora. För baby, dina blickar som du ger mig är stora. Sättet som du förför mig utan att du ens rör mig. Du är min kura, en sexy figura. På sättet som du rör dig på går inte förlora. För baby, dina blickar som du ger mig är stora. Sättet som du förför mig utan att du ens rör mig. Blickarna som hon ger mig, sättet som hon beter sig. Allt hon gör ger mig crazy. Blickarna som hon ger mig, sättet som hon beter sig. Baby snälla följ med mig. Dimmi cosa c'è perché non c'è più la cura.
guarda che figura. Hai le gambe molto sexy da paura. Dimmi cosa c'è, non c'è la cura. Dimmi cosa c'è, adesso non c'è più la cura. Che figura da paura. Non mi dire ora che non dura. Amore, ma tu sei la mia cura. Dimmi cosa c'è, perché non c'è più la cura. Dimmi cosa c'è, perché non c'è più la cura.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.